Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Födelsedagen i Västerås. Det är den 12 maj 2017. På en klinik i Västerås har psykiatrisjuksköterskan Yvonne ett möte med sin patient, 56-åriga Leila. De har träffats regelbundet i ungefär 2,5 år och har byggt upp en öppenhjärtig kontakt, tycker Yvonne. Kvinnorna pratar om Leilas ex-pojkvän Tommy. Nästan varje gång Yvonne och Leila har träffats har Leila haft nya skador. En gång är hon blåslagen. En annan får Yvonne inte röra vid Leila alls. Hon har för ont. Sen Yvonne och Leila börjar ses har Leila och Tommy gjort slut och blivit tillsammans igen flera gånger. Den här dagen i maj är det slut igen. Men nu är något annorlunda. Leila är lugn och samlad. Hon verkar ha bestämt sig för något. En gång för alla. Trots det får hon inte vara i fred. Tommy ringer, skickar mängder av sms och slutar inte knacka på hennes fönster. Idag, den 12 maj 2017, blir sista gången Yvonne och Leila träffas. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Den 24 maj, 12 dagar efter Leilas möte med psykiatrisjuksköterskan Yvonne, kommer ett samtal till polisen. Det är Leilas dotter Nora som ringer. Hon har inte hört från sin mamma på en vecka och börjar bli riktigt orolig att något har hänt henne. Vanligtvis är Leila en social och kontaktsökande person. Och det är inte likt henne att försvinna iväg utan att berätta vart hon ska. Inte heller ex-pojkvännen Tommy, som brukar bo hos Leila, går att få tag på. Nu tänker Nora åka till mammans lägenhet, men hon behöver hjälp med att komma in. En polispatrull möter Nora och hennes pappa, som väntar vid det tegelklädda punkthuset i stadsdelen Pettersberg i Västerås. I balkongdörren är en ruta sönderslagen, och på golvet ligger glassplitter. Men lägenheten är tom och låst. Leila föds i Brasilien 1960. I 20-årsåldern träffar hon sin första make, den svenska Jan. Och i slutet av 80-talet flyttar paret till Sverige. 1987 föds dottern Sara. Men äktenskapet håller inte. Och vid 1991 är de skilda. Leila träffar snart en ny man, Adnan. Och 10 år efter Sara föds lilla syster Nora. Leila är konstnärligt lagd. Hon målar och har fått en bok publicerad i hemlandet. I sin ungdom höll hon på med dans. De som känner henne beskriver henne som varm, godhjärtad och berättar att hon har en stor kärlek till sina döttrar. Trots att relationen med Adnan också tar slut efter en tid håller de två tät kontakt och bor bara 2 hus ifrån varandra. Leila hjälper till med att ta hand om deras gemensamma dotters hund och de äter ofta middag ihop. Leila har också en syster i Sverige, Maria. Systrarna är bästa vänner och pratar i telefon nästan varje dag. Men Leila bär på ett mörker. Hon mår i perioder väldigt dåligt och diagnostiseras med bland annat bipolär sjukdom. 2011 träffar Leila den 4 år yngre bilmekanikern Tommy och de blir snart ett par. Till en början säger Leila att hon är lycklig. Att Tommy har gett henne något hon saknat. Tillsammans med Leilas döttrar åker paret på utflykter, firar jul och försöker vara en vanlig familj. Ändå är döttrarna, särskilt stora syster Sara, reserverade mot den nya mannen. Det är något konstigt med honom. Men eftersom Leila verkar lycklig försöker de ge Tommy en chans. Men det visar sig snart att Tommy har ett drogmissbruk. Bland annat tar han något som kallas för kristaller. En syntetisk internetdrog som kan orsaka aggressivitet och hallucinationer. Leilas familj berättar att den tidigare nyktra och drogfria Leila på grund av relationen nu dras in i pojkvännens missbruk. Och familjen kommer få fler anledningar att oroa sig över Leilas välmående. Efter att Leila konstaterats försvunnen börjar polisen prata med de som funnits i hennes närhet. Snart står det klart att den sista gången någon sett eller hört något från henne var den 18 maj 2017, Leilas 57-årsdag. Dottern Nora ringer och grattar sin mamma vid lunchtid och hon tycker att Leila verkar glad och harmonisk. De bestämmer att de ska ses hemma hos Noras pappa, Adnan, under kvällen. Men så blir det aldrig. Istället kommer ex-pojkvännen Tommy och ett par vänner hem till Leila. När äldsta dottern Sara vid middagstid ringer mamman, bryts samtalet flera gånger. I bakgrunden hörs en mans röst och Leila verkar ofokuserad på det som sägs i telefonsamtalet. Den 1 juni, en vecka efter att Leila anmält saknad, inleder polisen en förundersökning om människorov. Ex-pojkvännen Tommy har hittats 2 dagar tidigare. Det visar sig att han legat på sjukhus de senaste dagarna. Tommy har i allmänhet dålig hälsa och gör regelbundna dialyser för att behandla en skadad njure. Nu blir det Tommys tur att berätta för polisen vad han minns. Tommy säger att Leila är konstig under födelsedagen. Att något verkar vara fel. Hon är i dåligt skick och ropar på portugisiska från balkongen. På kvällen, när besökarna gått, lämnar Leila enligt Tommy sin lägenhet och går över till ex-pojkvännen Adnan och dottern 2 hus bort. Medan hon är borta somnar Tommy. När han vaknar dagen efter är Leila hemma igen. Och på eftermiddagen, när han lämnar lägenheten, ligger hon och sover på soffan. Sen dess har de inte haft någon kontakt. En historia som Tommy kommer att ändra flera gånger under utredningens gång. När polisen börjar titta närmare på Tommys förehavanden, tiden runt Leilas försvinnande, hittar de både hål i hans berättelser och bevis som pekar på att han kanske inte är så oskyldig som han säger sig vara. Till att börja med har Leilas familj sagt att hon aldrig dök upp under födelsedagskvällen. En annan detalj Tommy inte nämnt under första förhöret är att vännerna som var på besök var tvungna att lämna lägenheten så att Leila skulle kunna lugna ner sig. Och att kort därefter har Tommy ringt upp vännerna och sagt att Leila lugnat sig. Men att när samma vänner dagen därpå kommer och knackar på i lägenheten är det ingen som öppnar. Den 20 maj, 2 dagar efter Leilas födelsedag, verkar något vara på gång i hennes bostadshus. Tommy fastnar nämligen på en övervakningskamera i källargången. Iklädd en mörk jacka med en bred vit rand över bröstet och en MC-hjälm som täcker ansiktet, bär han ut 2 blå IKEA-kassar och en svart sopsäck. När polisen undrar vad han gjorde i Leilas lägenhet, vad som var i kassarna och vad som hände efter, berättar Tommy att han skulle vårstäda Leilas balkong. I kassarna fanns det bland annat lite gamla kläder, bråte från balkongen och sopor. Det mesta ställde han utanför en miljöstation. Sen åkte han hem till sin mamma. Den distinkta jackan är polisen nyfikna på och deras likhund får lukta på den utan resultat. Men när Tommys mamma förhörs berättar hon att hon har tvättat jackan eftersom den luktade bensin. Därmed kan hon ha förstört eventuellt bevismaterial som kan ha funnits på jackan. Och det finns andra omständigheter som talar sitt tydliga språk. Leila har fruktat för sitt liv. Familjemedlemmar vittnar unisont om att Leila blivit misshandlad av Tommy. Hon har ofta haft blåmärken och sår. När polisen tar in Leilas syster Maria på ett första förhör berättar hon om något som Leila har sagt. Att Tommy ska ha hotat med att döda Leila om hon någonsin lämnar honom. Sen skulle han gömma hennes kropp i skogen där ingen kunde hitta henne. Under ett annat polisförhör visar systern två bilder ur sin mobil. På den ena syns en leende kvinna med rosiga kinder och mörkt hår som lägger sig i lockar kring axlarna. Hon ser självsäker ut. Vid första anblick är det svårt att tro att nästa bild föreställer samma person. Kvinnan på bilden har en jagad blick. Runt ögonen syns stora mörka cirklar och håret står på ända. Personen på bilderna som systern visar för polisen är Leila, före och efter relationen med Tommy. Grannar har också klagat på att det är stökigt runt Leilas lägenhet. Det skriks, springs och bråkas. Vid ett tillfälle ska Leila ha sprungit runt i lägenhetshuset. Hon har plingat på dörrar och skrikit att Tommy kommer mörda henne. Efter ett tag ser värden ingen annan möjlighet än att Leila måste flytta och ärendet går upp i hyresnämnden. Något annat Tommy får frågor om är varför han har tagit ut pengar från Leilas kort efter hennes försvinnande. Totalt rör det sig om cirka 10 000 kronor. Han förklarar uttagen med att han skulle hjälpa Leila med att betala hyran. Det kan omöjligt stämma, säger Leilas familj. Leila skulle inte lämna ifrån sig sitt kort till Tommy. Och varje månad fick Leila hjälp av sin yngsta dotters pappa, Adnan, att betala in hyran. Något Tommy borde veta om. Tommy, som tidigare smsat Leila hundratals gånger om dagen, ofta med anklagelser om otrohet, slutar nästan tvärt kontakta henne efter födelsedagen. Istället börjar han ringa hennes familj med olika teorier om vad som hänt med Leila. Han föreslår gärningspersoner i hennes omgivning. Säger att två män tidigare brutit sig in i lägenheten och misshandlat Leila svårt. Att Leila under födelsedagskvällen sagt att hon ville dö. Leilas dotter Sara berättar att hon inte tror på Tommys historier. Leila har själv sagt till henne att om hon försvinner är det Tommy som mördat henne. Men Sara låter honom hållas. Kanske råkar han försäga sig om han pratar tillräckligt länge, resonerar hon. Dessutom finns det polisanmälningar från Leila mot Tommy. Många polisanmälningar. Faktum är att från 2013 och fram till Leilas försvinnande har hon anmält Tommy omkring 75 gånger. Ibland rör det skadegörelse eller att Tommy inte slutar banka på hennes dörr. Men oftast handlar det om misshandel. Så här låter några av polisanmälningarna. 4 november 2013. Leila berättar att Tommy kastat runt henne i rummet. Leila berättar att Tommy sagt att jag kan bryta nacken av dig. Leila berättar att han har visat henne en kudde och sagt att han kan kväva henne och att ingen skulle hitta hennes kropp. Leila berättar att hon är väldigt rädd. 13 november 2014. Tommy har slagit Leila i ansiktet och dunkat hennes huvud i en kökslucka. 13 juni 2015. Tommy har stampat/sparkat Leila på höger sida av bålen och dunkat Leilas huvud upprepade gånger i golvet. Den här gången kommer Leila in till läkare med ett brutet revben. Tommy säger att hon har ramlat och fallet läggs ner. Bara en av anmälningarna går upp i rätten. Det gäller en händelse sommaren 2013 när dottern Sara och hennes dåvarande pojkvän ska besöka Leila När de kommer till lägenheten är det bråk. Och Sara berättar att Tommy håller fast Leila som vill att han ska gå därifrån. I förhör säger Leila att hon blivit misshandlad. Medan Tommy menar att det är Leila som attackerat honom. Och han var tvungen att hålla fast henne för att hon skulle sluta. Ord står mot ord och Tommy frias. Resten av anmälningarna läggs ner. Ofta på grund av vad polisen kallar för bevisproblem. Eller att Leila själv inte vill ställa upp på förhör. Leila ansöker också flera gånger om kontaktförbud. En gång går hennes ansökan igenom. Men förbudet dras snart in eftersom Leila själv ska ha tagit kontakt med Tommy. Polisen söker med hundar, knackar dörr och dyker i Svartån som rinner genom Västerås. Frivilligorganisationen Missing People arrangerar flera sökinsatser i trakterna. Men ingenstans finns Leila. Polisen undersöker också hennes tvårummare grundligt. På flera platser i lägenheten, framförallt omkring Leilas säng, finns spår av blod som blivit borttvättat. Under sängen ligger en svart sopsäck och en tidning från 13 maj, bara 5 dagar innan Leilas försvinnande. När tidningen undersöks hittar man bland annat benfragment och blodspår. Benfragmenten är Leilas och blodet är Tommys. Men jämfört med resten av lägenheten verkar sovrummet ha blivit städat. I de andra rummen finns damm och hårstrån, men här är golven rena. Polisernas likhund reagerar också på flera platser i lägenheten. Bland annat på en fogsvans, en sorts mindre såg, som ligger i Leilas städskrubb. Högt upp i ett skåp hittar man också Leilas mobiltelefon. Sista gången telefonen har slagits på var vid 17-tiden den 19 maj, dagen efter födelsedagsfirandet. Sen har Leilas simkort satts in i Tommys telefon. Och 2 röstmeddelanden har raderats. Nu är simkortet försvunnet. Av samtalslistor framgår också att Tommy, tiden innan hennes försvinnande, kontaktat henne upp till 200 gånger om dagen. Ofta genom kränkande och nedlåtande sms. Leilas svar har då varit kortfattade och avvisande. Det talar också för att relationen mellan Tommy och Leila verkligen var över vid födelsedagen. Även om Tommy i förhör med polisen hävdar att det inte stämmer. Och efter Leilas födelsedag, sista dagen hennes anhöriga hörde av henne, upphör som sagt Tommys kontaktförsök nästan helt. Den 26 september, ungefär 4 månader efter Leilas försvinnande, delges Tommy misstanke om mord, alternativt människorov, alternativt brott mot griftefriden. Tommy nekar till alla anklagelser. De följande 2 dagarna blir han förhörd flera gånger. Men Tommy häktas inte utan släpps igen den 29 september. Sommar blir till höst och höst blir till vinter. I mitten av januari 2018 anhålls Tommy igen och polisen genomför nya förhör. Fortfarande säger Tommy att han är helt oskyldig. Men den här gången häktas han på sannolika skäl misstänkt för mord och brott mot griftefriden. Och i häktet får han stanna. Men fortfarande finns inga tydliga svar på vad som hänt med Leila. Och framförallt, ingen kropp. Men den 8 april 2018, nästan ett år efter att Leila försvunnit, gör en hundägare på en promenad en obehaglig upptäckt. Vid en stig i området Önsta Gryta, nära en soptipp, ligger skelettdelar som ska visa sig tillhöra Leila. Våren är tidig, på marken ligger ett tunt lager snö. Och 2 månader senare hittar organisationen Missing People fler benbitar i grönområdet nära soptippen. Efter att ha undersökt fynden kan polisen konstatera att Leila har blivit styckad. Troligtvis har gärningspersonen använt sig av en fogsvans. Alltså samma sorts såg som polisens likhund har markerat på i Leilas lägenhet. sågen i städskrubben hade också blod från två olika personer på sig. Blod som tillhör Leila och Tommy. Det går också att se att någon har eldat på skelettet. Vid fyndplatsen hittar man dessutom bitar av blå IKEA-kassar och plast från en svart sopsäck. Den svarta plasten ser ut att matcha en rulle sopsäckar som polisen hittat i Leilas lägenhet. Under utredningen framkommer det också att Tommy har ett digert belastningsregister. Han har bland annat dömts för misshandel av en ex-flickvän. Till slut har polisen identifierat 4 längre förhållanden under de senaste 20 åren. Och det ser ut som att Leila inte är ensam om att ha drabbats av Tommys våld. I förhör vittnar alla 4 ex-flickvänner om våldsamhet från Tommys sida. De berättar också att det är oerhört svårt att bryta sig loss ur relationen. Flera ex-flickvänner ansöker om kontaktförbud och behöver hjälp på olika sätt att skydda sig från Tommy. 2 av flickvännerna berättar också att Tommy, som är tekniskt kunnig, lyckats lyssna av deras telefoner. I ett förhör säger en av ex-flickvännerna att Tommy skulle kunna döda vem som helst. En annan säger att det lika gärna kunnat vara hon som skulle hittas där vid soptippen. Och just soptippen visar sig vara återkommande i kvinnornas vittnesmål. Tommy är en riktig skrotsamlare och är där flera gånger i veckan. Till en av flickvännerna har han sagt att man kan dumpa en kropp där. Det finns nämligen så mycket råttor på soptippen att de kommer äta upp allting. Den 6 december 2018 inleds rättegången mot Tommy. Han står anklagad för mord, brott mot griftefriden och bedrägeri gällande de 10 000 kronor han tagit ut från Leilas kort. I Västmanlands tingsrätt får nu Tommy förklara vad det är han menar har hänt. Han har tidigare sagt att han har ett mycket dåligt minne på grund av tidigare hjärnblödningar och att det är därför hans historia har ändrats så mycket under utredningens gång. Något som åklagarsidan menar snarare handlade om att han behövt anpassa sig efter den information polisen hade. Trots det dåliga minnet verkar Tommy ha lusläst förundersökningsprotokollet. Ett enormt dokument på omkring 4500 sidor. Och hänvisar under rättegången till specifika sidnummer för att stödja sina argument. I rättegången vittnar också 2 av Tommys före detta flickvänner. De beskriver båda att deras våldsamma relationer med Tommy var oerhört svåra att ta sig ur. En av dem berättar om hur hon försökt göra slut 60 gånger och bytt lås på sin lägenhetsdörr. Men att Tommy alltid lyckades ta sig in genom dörren och tillbaka in i hennes liv. Hon berättar att hon själv varit nära att dö. Och nu vill hon få ett slut på den här historien, en gång för alla. Och även om hon inte kände Leila, känner hon att hon är skyldig hennes döttrar att ställa upp och vittna. När domen faller den 15 mars 2019, nästan 2 år efter Leilas död, blir det tydligt att rätten inte köper Tommys förklaringar. Man anser att Tommys ändrade berättelser handlar om att han förhåller sig till vad polisen vet, snarare än att hans dåliga minne påverkat honom. Överlag ifrågasätts Tommys trovärdighet och ärlighet. Flera kvinnor har ju både anklagat och anmält Tommy för misshandel, och han är tidigare dömd för att ha slagit en ex-flickvän. Ändå förnekar Tommy alla anklagelser från samtliga kvinnor. Och även om han aldrig blivit dömd för att ha skadat Leila, så vittnar all sammanlagd bevisning och alla vittnesmål om ett tydligt våldsamt mönster. Även om Tommy haft teorier om andra gärningsmän, så är han i slutändan den enda som kan ha haft tillgång till Leilas lägenhet de där ödesdigra försommardagarna. Man kommer fram till att det måste vara Tommy som mördat Leila. Antagligen under födelsedagskvällen den 18 maj. Sen, troligtvis den 20 maj, har han styckat henne, åkt till tippen vid Önsta Gryta och försökt bränna upp kroppen. Ett rättspsykiatriskt utlåtande visar att Tommy inte led av någon allvarlig psykisk sjukdom under tiden för mordet. Tommy döms därför för bedrägeri, mord och brott mot griftefriden till totalt 16 års fängelse. Den 20 juni fastställs domen i hovrätten. Tommy överklagar till högsta domstolen som väljer att inte ta upp fallet. Tommy kommer få sitta kvar i fängelse en lång tid framöver. I mars 2020 bestämmer polismyndigheten att man ska granska sitt eget arbete på grund av Leilas och två andra kvinnors död. Alla tre har blivit mördade av män de levt med och morden hade föregåtts av dokumenterat våld. I tillsynsrapporten som publiceras i juli 2020 nämner man bland annat hur Leila inte dykt upp till förhör, vilket lett till att en mängd utredningar lagts ner. Man skriver att förundersökningsledare bör se över om det går att hämta brottsoffer som inte vill ställa upp på förhör. Den farligaste perioden för kvinnor i våldsamma relationer är när relationen tar slut och förövaren förlorar sin makt och kontroll. Tommy vidhåller att han och Leila var ett par vid tiden för mordet. Men både psykiatrisjuksköterskan Yvonnes vittnesmål och Leilas avvisande sms talar för att hon en gång för alla bestämt sig för att lämna Tommy. Oavsett om relationen var slut eller ej står det klart att Leila bad om hjälp på alla sätt hon var förmögen. Hon skrev i sociala medier om vad som pågick, ringde på hos grannar, polisanmälde och ansökte om kontaktförbud. Under utredningen av Leilas försvinnande konsulterade polisen en kriminolog som är specialiserad i mäns våld mot kvinnor. En av de frågor polisen ställde var om någon som misshandlar en partner kan sluta slå. Kriminologen svarar att även om det inte finns någon regel utan ett undantag så är svaret i princip nej. Att vara kapabel till att misshandla är en del av en personlighet och går inte att bota. Misshandeln fortsätter också till nästa relation, säger han, och relationen efter det. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Saga Vadensjö. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.